Okej, då skulle jag vilja hälsa välkomna till Resurs Holdings presentation av det fjärde och sista kvartalet 2018. Jag heter Sofie Tarring och jag jobbar med investerarrelationer. Och med mig idag att presentera rapporten har jag Kenneth Nilsson, VD och koncernchef, Peter Rosén, vår CFO, och också vår CIO, Sebastian Gren, som kommer berätta mer om vår IT-verksamhet, var vi står idag och var vi är på väg. Därefter öppnar vi upp för frågor som kommer att modereras av Jens Hallén från Carnegie. Då kör vi igång. Ordet är ditt, Kenneth.
Tack för det, Sofie, och välkomna allihopa. Härligt att se att så pass många kommit hit trots snövädret här i Stockholm. Det där är fördelen med att ha huvudkontor i Helsingborg. Där börjar våren komma nu. Vi har avslutat ännu ett kvartal och med det ett år, och det är ett bra kvartal. Vi summerar upp 4 kvartal och vi har vuxit 16% på låneboken. Det är 4 miljarder mer i lånebok än när vi avslutade förra året. Vi levererade bästa resultatet någonsin, 1,143 miljarder, vilket är 6% upp. Det är inte i linje med tillväxten vi har i låneboken, men det finns förklaringar till det. Inte minst situationen på kapitalmarknaderna och också lite mixeffekter, men Peter kommer att komma in på det lite senare. Oavsett, det leder till ett ökat resultat per aktie, 5,72 kronor, och det är också en ökning, 6%. Vilket gör att vi kommer att föreslå bolagsstämman att vi ska dela ut 3,60, vilket är en ökning med 9%. Och det betyder att då vi har delat ut 1,65 i höstas, så är det 1,95 som ska delas ut nu efter årets bolagsstämma. Våra segment, Payment Solutions, slutar året med en ökning på 12% mot fjolåret. Vi har nu en lånebok på 10,5 miljard. Som vanligt så består ökningen i att vi ökar på befintliga partners, men också att vi tar in nya. Vår e-handel har fortsatt att växa. Vi har nu drygt 35% av vår verksamhet inom Payment Solutions på e-handel. Våra olika digitala lösningar väcker större och större intresse. Den digitala ansökan som vi lanserade för ett drygt år sedan har stort intresse i Sverige, och vi ser hur den förenklar vardagen för alla våra butikspartners, för våra kunder och för oss själva. Vi har drygt 80% av alla nya ansökningar till Resurs i Sverige som kommer via våra digitala ansökan. Vi har också tjänster som vår mobila ansökan, vilket förenklar för konsumenterna att söka kredit. Det är inte alla som vill gå fram och tala med någon tjänsteman eller butiksanställd och diskutera sin kreditvärdighet. Då har vi en lösning för det. Vi har Click & Collect som vi pratade om förra kvartalet, som har fortsatt att vinna intresse. Och inte minst så har vi vår merchantportal. Det är vårt gränssnitt mot våra handlare. Och det har väckt stort intresse, för att det ger möjligheter till ökad flexibilitet i butik. Man kan följa så kallat omni. Hur beter sig butikssäljarna? Hur beter sig de kontra hur kunderna säljer på nätet? Man kan följa butikernas utveckling. Man kan följa vilken typ av produkter som säljs mest och liknande. Man kan också få den att fungera på en iPad, vilket gör att säljprocessen är inte låst vid en säljstation. Vårt Supreme Card har också fått ett lyft under året. Och inte minst skiftet från att sälja på inkommande telefoni istället för att sälja på DM och liknande har gjort ett stort lyft. 50% av alla nya Supreme Card under 2018 är sålda på kunder som ringt in till oss. Det är såklart ett betydligt säkrare sätt att sälja våra kort. Vi har lägre kostnad för dem. Och det är kunder vi känner sedan tidigare, och vi ser att vi har en högre aktiveringsnivå på detta. Vi ser också effekt av den AI som vår COO Erik berättade om på Q3, där vi kan förutspå vilken typ av kunder, vilka kunder som tenderar att bli inaktiva eller avsluta sitt Supreme Card. Och vi ser att det som kallas för churn, det vill säga tappade kunder, minskar, vilket är väldigt positivt. Våra consumer loans går också väldigt bra. Vi har haft en stark tillväxt. Vi har haft 19% tillväxt, och med det så har vi en lånebok på 17,5 miljard. Det är i huvudsak ett starkt erbjudande till marknaden som ligger bakom detta, men också vår kreditmotor som har visat sig vara väldigt effektiv. Den ger oss möjligheten att öka vår försäljning och till en bibehållen eller reducerad kreditrisknivå. Under Q4 så var över 80% av alla nya lån till kunder som fanns i vår databas. Vi hade 95% av alla ansökningar som blev automathanterade. Och vi hade över 60% av alla ansökningar som eller beviljade lån som signerades digitalt. Så att vi har stor nytta av vår kreditmotor och nu lanserar vi den under Q1 i 19 i Danmark. Sådär. Solid, vårt minsta segment försäkringar. Ni minns säkert för något år sedan när vi pratade om vår reseförsäkring i UK. Vi hade en hel del stök med det. Och det är glädjande att kunna säga att allt det där är borta nu. Vi har en fräsch, frisk och städad försäkringsverksamhet. Som inte har kanske världens lyft på premiums earned. Men som visar ett tekniskt resultat som verkar bra. Och där ser vi också resultatet av den kostnadsmedvetenhet som finns inom försäkringsrörelsen. Där vi har sparat in på en hel del och fått ett betydligt effektivare företag. Under Q4 så investerade Solid i en ny eller uppdaterad teknisk plattform för Norge. Så att vår ambition är att trycka på lite extra i Norge för att få ett större grepp i den marknaden. Generellt och överlag så tror vi på en fortsatt bra utveckling för vårt försäkringssegment. Sen så, ni som var på vår kapitalmarknadsdag, ni hörde att vi pratade lite grann om Q3 där vi presenterade vår COO Erik Frick. Och jag utlovade då att ni framöver ska få möta fler kring ifrån vår ledning än bara mig och Peter. Vilket kanske i och för sig kan vara trevligt nog, men jag tycker det är viktigt att visa upp alla mina duktiga kollegor. Så att den här gången har vi tagit med oss Sebastian Gren som är vår nya CIO. Sebastian började i höstas och har en spännande bakgrund. Men det ska jag få berätta om själv. Så jag lämnar över till dig Sebastian.
Super. Tack så mycket, Annette. Jo. Oerhört spännande att få vara här idag måste jag säga. Lite lätt nervöst sådär första gången i sådana här sammanhang. Men man kan säga det att jag har en stor utmaning imorgon. Klockan 6:15 så checkar vi in för att vi ska ha vårt andra barn via ett kejsarsnitt. Så jag vet inte vad som är mest nervöst, detta eller att checka på sjukhuset imorgon. Kenneth han introducerar mig lite kort. Jag tänkte jag skulle lägga ut orden lite mer om mig själv. Sebastian Gren heter jag. Kommer närmast från en detaljhandelskedja i mat, Bergendals Food Citygross. Familjeägt företag. Jag har varit där ungefär 10 år och jobbat som CIO under 8 av dem. Är bildad och skolad i Lund till dataingenjör. Jag har sedan 97 då jag slutade i Lund i princip alltid jobbat med retail av något slag. Jag har varit inom segmenten skor, kläder, home electronics etc. etc. Det finns i princip inget segment som jag inte har berört. Och framförallt så har jag jobbat med de här traditionella historiska processerna inom sortiment, prissättning, naturligtvis och retail och fungerar i det stora hela. Men de sista åren så har det varit ett extremt stort fokus mot framförallt CRM, e-commerce, ja, de nya teknologierna som kommer kring AI och analys naturligtvis. Det är med en oerhört stor ödmjukhet som jag står här idag. Och när jag efter samtal med Kenneth hoppade på jobbet så började jag det jag kallar för min lilla diagnos över hur själva IT-landskapet ser ut. En sak som jag tycker är väldigt viktig att trycka på, det är framförallt att jag ser att IT tillsammans med affären är oerhört viktigt. Och jag jobbar extremt mycket värdeskapande när det kommer till att få affären att fungera i IT. Det samarbetet, får man ett riktigt bra samarbete där, så det är där någonstans jag ser att innovationen kommer för företag vidare framåt. Så lite kort om mig. Så om vi tittar lite grann på vad jag har hittat hiten till. Kenneth sa jag har börjat någonstans i höstas. Jag har ungefär 3 månader i bolaget. Och jag kan väl säga så här att framförallt så ser jag det utifrån 5 stycken områden. Vi har en plattform idag, en IT-plattform som jag finner väldigt bra. Den är tillfredsställande på många sätt och vis. Vi har förutom det ett fantastiskt in-house-team som kontinuerligt hela tiden jobbar med vidareutveckla vår plattform. Och vi har även goda samarbete tillsammans med externa konsulter. Infrastrukturen i grund och botten håller det måttet utifrån den plattformen som behövs. Där är en bra förberedelse för att vi ska kunna växa den plattformen ytterligare. Tillika så har vi ett fantastiskt bra samarbete med ett antal olika partners som vi jobbar med kontinuerligt. Både i vardagen men naturligtvis också på längre sikt. Och det jag tycker är väldigt viktigt när vi är inom det segmentet som vi är, konsumentlån och naturligtvis betalningar, så ska vi ha en bra support och kontinuerligt hela tiden vara duktiga på att kommunicera gentemot konsumenterna så att det finns en trygghet gentemot dem. Så det stora hela så kan man säga att den centraliserade plattformen som vi har idag, den är robust, den är rustik och där finns potential till att växa vidare. IT-teknik är av den karaktären att det alltid behöver föryngras. Och det jag framförallt tar med mig in i förädlingen kring den här IT-plattformen handlar naturligtvis om att modernisera ytterligare. Ännu mer konsumentfokuserade och naturligtvis koppla på den analytiska delen i mycket större utsträckning. Vi är duktiga men vi behöver bli ännu bättre på det. Som avslutning så skulle jag vilja lite kortfattat bara titta lite grann på de projekten som vi just nu har i full gång. Vi har 2018 till vänster. Vi har naturligtvis de regulatoriska kraven i form av PSD2 och GDPR. GDPR är ju ett projekt som kontinuerligt hela tiden vi kommer att behöva jobba med. Det är ingenting som kommer att bli färdigt och sen naturligtvis PSD2. Det kommer löpa på in i 2019 men är i stora stycken avklarade under 2018. Gatemotorn som redan Kenneth nämnde lite kort kring, där jobbar vi just nu med att sätta en utrullning, framförallt Danmark som är nästa steg. Och sen så en mycket viktig pusselbit för oss är naturligtvis hela plattformen kring RB App, eller vår app som vi går mot konsument gentemot, som lanserades under Q4. En oerhört viktig plattform för oss att bygga vidare på, naturligtvis anpassa gentemot de behoven och kraven som finns. Och sist men inte minst, jag tyckte Kenneth var lite blygsam när han berättade om vårt merchantportal. Jag vet, man ska inte dra på för mycket, men oavsett vad måste jag säga det är en fantastisk produkt måste jag säga. Jag som kommer från retail tycker att den är, jag har sett ett antal olika produkter som det är. Och jag måste säga att jag är stolt över den produkten som vi har, som då lanserades Q2. Komma skall, framförallt så kommer vi fortsätta utveckla vår IT-plattform ännu mer. Vi tittar på standardprodukter naturligtvis. Vi tittar hela tiden mot vad som sker på marknaden. Det är oerhört viktigt så att vi är med i den teknikutvecklingen som sker. Vi kommer till att både titta på egenutveckla naturligtvis systemplattformen men även att köpa. Vidareutvecklingen gentemot framförallt AI men också koppla oss i större utsträckning till social media kommer naturligtvis stå på agendan här under 2019. För att nämna två exempel där är naturligtvis fler. Förutom det så handlar det också om att skapa ännu mer värde för våra partners, våra retailers som vi jobbar tillsammans med. Att kunna paketera vår paymentform i mycket större utsträckning och bli naturligtvis ännu duktigare på det. Sist men minst så tittar vi även på ett antal olika analytiska verktyg på tillfället och gör en del tester framförallt mot det som går inom ramen för data warehousing eller BI, då, business intelligence, alltså analys gentemot. Och naturligtvis koppla det med CRM. Mycket som står på agendan, det jag tycker är viktigt att avsluta med det är att fokus från vår sida är naturligtvis att det vi lovar ska vi leverera. Och att de ROI-kalkylerna som vi sätter på de olika projekten, de ska vi naturligtvis nå och gärna toppa lite grann. Så med det hade jag tänkt att tacka för mig just nu. Och lämna över till Peter naturligtvis.
Tack så mycket. Då går vi genast över på den rent finansiella delen. Kenneth har redan visat den här sidan men jag tänkte att jag börjar här ändå, titta på helåret. Vi levererade då en lånebok för året på 28 miljarder kronor och det är en ökning i rapporterat tal med 16%. Det man ska ha i åtanke här är att i Q4 sålde vi en NPL-portfölj i Norge. Och vi har jämfört med de tidigare kvartalen i år negativa valutaeffekter. Så justerar man för de här två sakerna så har vi en underliggande tillväxt här på 15% av vår lånebok. Vilket är samma takt, till och med något högre än vad vi har sett de tidigare kvartalen här under året. Vi levererar det starkaste helårsresultatet någonsin. Och det är trots att vi här i Q4 belastades av inte minst den stora oron på börserna, vilket påverkar vår avkastning på vår likviditetsportfölj negativt. Och fusionen av Jabank som medförde en del kostnader. Och som jag kommer visa när jag går igenom mer detalj här, kommer ni se att Q4 levererar ett resultat som är upp ungefär 9% jämfört med Q4 förra året. Så det är starkt underliggande resultat i kvartalet. Vinsten per aktie uppgår om 6% och så föreslår styrelsen att vi delar ut 9% ökning jämfört med förra året. Det vill säga 3,60 för helåret. Och med dagens börskurs så det är en direktavkastning på ungefär 6%. Men vi kommer tillbaka till detaljerna i det här. Om vi börjar titta lite mer på låneboken och hur den utvecklas så ser vi stark tillväxt i båda våra banksegment och på alla våra marknader. Payment Solutions växer 12% eller valutarensat 10%. Och det är faktiskt det högre spannet av vad vi sett under det här året. Så det är en väldigt bra och stabil tillväxt och vi ser den i alla våra marknader. Tillväxten kommer främst ifrån existerande partners där vi ökar volymerna. Men vi tillför också nya partners under året. Men deras tillväxt tar lite längre tid innan den slår igenom på låneboken. Konsumentlån växer 19% i rapporterad valuta. Det är här vi sålde vår NPL-portfölj i Norge. Så tar man hänsyn till den och valuta så ligger vi runt 18-19% tillväxt även valutarensat. Så en väldigt stark tillväxt. Och det här är i linje med vad vi har sett båda de här segmenten prestera alla kvartal under det här året. Tittar vi på våra intäkter så i kvartalet ökar de 9% och i helåret 11%. Och vi ser när vi tittar på vår NBI-marginal att den sjunker jämfört med förra året. Ackumulerat tappar vi ungefär 30 punkter. Då ska man komma ihåg att den effekten vi har på det vi kallar nettofinansiella transaktioner, det är i huvudsak avkastningen på vår likviditetsportfölj. Den var så pass negativ i Q4 på grund av börsoron att det kostade ungefär 20 punkter jämfört med förra året. Det sagt så ser vi att vi har en marginalen kommer ner lite jämfört med föregående år. Och det är huvudsak drivet av marknads- och produktmix. Vi kommer tillbaka till det lite när vi tittar på segmenten, var det är någonstans. Men det är inom konsumentlån där vi ser att marginalen sjunker. Det vi betecknar som kärnan i verksamheten och grunden för alltihopa är Payment Solutions visar på stabila eller till och med något ökande marginaler. Och marginalen för kvartalet är i linje med det vi levererade för Q3 i år. Tittar vi på våra kostnader så i kvartalet ökar de 14% till knappt 370 miljoner kronor. Eller på helåret så är vi upp 11%. Vårt KI-tal som är det mer intressanta här levererar vi för helåret 40,5%. Vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Det man även här ska ha i åtanke är att i och med att vi har den här påverkan på börsoron, vilket sänker våra intäkter, och vi har fusionskostnader med ungefär 10 miljoner kronor från Jabank. Tar man bort de två posterna så levererar vi 39,7% i KI-tal. Det vill säga vi har redan kommit under vårt mål om 40% i KI-tal i vår underliggande verksamhet, vilket är någonting vi är väldigt, väldigt nöjda med. Och det här visar också hur pass bra vi är på att lägga till ytterligare volym på den kostnadsbas vi har. Tittar vi på våra kreditförluster så ökar de i absoluta tal. De ökar på grund av vår lånebok ökar och de ökar på grund av att det införs ett nytt regelverk i IFRS 9 som rent redovisningsmässigt ökar våra kreditförluster. Däremot tittar vi på våra underliggande kreditförlusten vad gäller betalningsflöden så är de lika stabila som de har varit tidigare. Och jämför vi vår kreditförlust 2% i Q4 jämför med de tidigare kvartalen så är de väldigt stabilt runt 2%. Och för helåret är det 2,1%. Så vi fortsätter att visa, trots vår starka utveckling på allting annat, så visar vi väldigt stabila kreditförluster och har gjort under en väldigt lång period. Så den tillväxt vi har, den sker inte på bekostnad av ökad risk. Och det här gör att vår riskjusterade marginal, den sjunker i kvartalet och den sjunker jämfört med föregående år. Men det är väldigt mycket påverkat av avkastning på likviditetsportfölj och det nya regelverket för IFRS 9, vilket allting annat lika öka våra kreditförluster. Dock är det inom det spann som vi har satt som mål att vi ska operera inom. Går vi över och tittar på våra tre segment i lite mer detalj och börjar med Payment Solutions, så har vi då den starka tillväxten på 12%. Här ser vi att vår NBI-marginal för kvartalet är på samma nivå som föregående år, vilket var ett starkt kvartal. Och ackumulerat för helåret så är vi faktiskt upp 40 punkter jämfört med samma period, eller jämfört med 2017. Våra kreditförluster ökar något jämfört med föregående år. Det är drivet av IFRS 9. Och det här totalt sett gör att på det här segmentet så ser vi en förstärkt riskjusterad NBI-marginal. En sak som jag vill poängtera, de här 1,9, de är högre än vad vi hade i Q3. Och det är drivet av den volatilitet som vi ser inom IFRS 9. Ni kommer se på nästa segment där vi i Q3 hade höga kreditförluster. De sjunker i Q4 och det är på grund av den redovisningsteknik som vi använder. Går vi då över på konsumentlån med en lånbokstillväxt rapporterat 19%, så ser vi att vår NBI-marginal sjunker. Den är påverkad dels av avkastning på likviditetsportfölj, men sen har vi också underliggande en marknads- och produktmix som är negativ. Ni som kommer ihåg Q3 så såg vi att vi i Sverige framförallt såg en lägre NBI-marginal på grund av att vi införde kreditmotorn och där fick lägre priser. Vi sa att vi skulle öka priserna i Q4 för att få upp marginalerna och det har vi gjort. Och vi ser att när vi tittar på nyutlåning så har vi högre priser och högre marginaler. Men det som motverkar den ökningen i kvartalet är att när vi tittar på de lån med högre marginal så sjunker volymerna. Så vi tar mer volym på lite lägre marginaler och vi tappar en del volym på de högmarginallånen. Så att den prisökning som faktiskt är genomförd, den motverkas av att vi har en negativ mixvridning i det här. Kreditförlusterna, de ökar jämfört med föregående år. Men precis som vi sa i Q3 så sjunker de här i det här kvartalet jämfört med Q3. Så att det finns en volatilitet i det här med IFRS 9. Men över tid så är de stabila. Det här gör att vi netto för kvartalet har en NBI-marginal på knappt 9%, vilket är något högre än vad vi hade jämfört med Q3 år. Men den är lägre än vad vi hade samma period förra året. Och tar vi och tittar på vårt sista segment, försäkringsdelen, så precis som Kenneth nämnde så har vi en tillväxt på premierna med cirka 4%. Men det som verkligen slår ut det är att vi ökar resultatet med 20%. Och det är för att vi förbättrar vår combined ratio med 1,6 procentenheter jämfört med samma med 2017. Så tillväxt, men framförallt en tillväxt och förbättrat resultat för det här segmentet. Lämnar vi själva resultaträkningen och ser hur den har gått, titta på vår balansräkning och vår kapitalstruktur, så är den fortsatt väldigt stark. Vi har ett totalkapital på 14,7% och ett kärnprimärkapital på 13,4% som är med marginal över de regulatoriska kraven och det är också med marginal över våra interna målsättningar. Vi har sagt att vi ska ligga över 11,5% på kärnprimärkapital och vi ska ligga över 14% på totalkapital. Sen ska jag direkt säga att det här talen, de är något lägre än det vi hade i rapporterade Q3. Och det drivs framförallt av två saker. Det ena är, när vi genomförde fusionen av Jabank i Q4 så var vi tvungna att återbetala ett förlagslån som vi hade, ett mindre lån på cirka 40 miljoner kronor. Det kostar cirka 20 punkter på kapitalsituationen. Och den andra är när man beräknar operativ risk, så tittar man på snittet av de senaste 3 åren. Och när man kommer till sista december så lägger man till 2018. Vi har vuxit mycket och då belastar det kapitalet ytterligare. Båda de här 2 delarna är permanenta i sin natur. Men det är ingenting som vi är oroliga för. Vi kommer under våren att titta på vår kapitalstruktur, och inte minst när det gäller andelen supplementärkapital som vi har, och kommer mest troligen emittera förlagskapital eller förlagslån här under våren, vilket gör att de här kommer allting annat lika gå upp. Det här tar ju också hänsyn till den föreslagna utdelningen på 3,60 för helåret som styrelsen har kommit med. Och tittar vi sen på vår funding, så är den väldigt lik det vi har sett tidigare under året. Cirka lite drygt 70% av vår totala funding utgörs av inlåning, medan det övriga är ABS och MTN-finansiering. Det som kan tilläggas som skiljer lite mer här i Q4 än vad vi har sett tidigare, det är att när det gäller inlåningen så har vi tidigare haft Sverige och Norge, och vi började under hösten med inlåning i Tyskland för att få in euro. Den andelen har nu ökat, så att vi har en större andel euro i inlåning här. Det visar väldigt positiv utveckling. Och till slut, om vi då tar och tittar på var står vi i förhållande till de finansiella mål vi har sagt att vi ska leverera på. Så ska vi ligga på en tillväxt över 10%. Vi rapporterar här 16%. Och tar man då hänsyn till valutor och liknande, så ligger vi på cirka 15%, vilket är samma takt som vi visat under hela året. Marginalen ligger i spannet vi har sagt. Vi levererar kreditförluster rapporterat på 40,5%. Viktigt att komma ihåg att om man hänsyn till de 2 saker här i Q4 med lägre avkastning på likviditetsportfölj och fusionen av Jabank, så är vi faktiskt nere under 40%, vilket är vårt mål. Men det är tidigare än vad vi kanske har uttryckt tidigare. Avkastning på kapital. Vi har sagt att vi ska ligga runt 30%. Vi rapporterar 34%. Utdelning över 50%. Den här föreslagna utdelningen ligger drygt 60%. Och vår kapitalsituation är med marginal över både naturligtvis de regulatoriska, men även målsättningar vi har sagt att vi ska ligga över. Så vi avslutar året starkt, skulle jag säga. Tack så mycket.
Ska vi se om den är på. Utmärkt. Tack så mycket. Jag tänkte att innan vi öppnar upp för frågor i publiken, så kanske vi kan börja prata lite om likviditetsportföljen. Det har fått lite, eller ganska mycket fokus nu under morgonen. Så kan vi prata lite om vad ni kan eller vad ni vill göra, eller om det här helt enkelt är någonting vi får leva med.
Så som strukturen är nu, så är det någonting vi kommer få leva med. Vi behöver placera vår likviditet i antingen hos andra banker eller i obligationer eller till viss del i aktier. Sen är ju det här det första kvartalet vi har sett så här stora rörelser. Går vi tillbaka sen vi har varit på börsen, så har vi inte sett så här stora rörelser. Så vi får se på om det är någonting vi ska ändra på framöver. Vi har inte tagit några beslut om det.
Okej, men, och när ni, bara från en affärsmässig synpunkt, är det här en linje som ni tittar på överhuvudtaget, eller som det får helt enkelt vara volatilt för att det är out of your hand, så att säga?
Nej, det är klart att vi försöker minska det. Vi absolut ser ju så lite volatilitet som möjligt, så att det är klart att vi jobbar aktivt med det. Men det är svårt att parera när det blir så kraftiga börsrörelser som det har varit, inte minst slutet av 2018.
Okej, ja. Peter, du hade några fler frågor på just den.
Nej, inte bara.
Nej. Jag kan komma in också lite grann på där vi slutade Q3. Vi pratar mycket om den här kreditmotorn. Det verkar som att den har nu kommit runt lite grann i Q4. Men jag antar att det försvinner inte på ett kvartal med de här låga marginalerna ni gjorde i Q3. Hur mycket ser vi fortfarande här i Q4 och hur ser det ut nu när vi har kommit in i 2019? Vad har hänt? Eller vad händer?
Jag skulle säga att det vi lyckas med i Q4 är att vi får upp marginalerna på nyutlåning. Dock, som jag nämnde tidigare, så tappar vi volym på de högmarginallånen, vilket då motverkar den här. Så det får vi jobba med, och nu kommer vi fokusera på att se vad kan vi göra för att mitigera den här negativa produktmixvridningen. Sen tror jag, ska jag inte sticka under stol med, över tid. Så vad gäller konsumentlån så är det en generell press på marginalen. Det är ganska många konkurrenter som är aktiva på den här. Så att över tid, och det har vi ju sagt tidigare, så kommer det att finnas någon form av press på marginalen på konsumentlån. Men nu väljer vi att vi har ökat priserna, och nu ska vi se vad vi kan med mixen.
Vi kommer säkert komma tillbaka till de här marginalerna och bryta ner de här 50 punkterna. Men Peter.
Peter Kassioff på SEB. Jag tänkte ställa en fråga till Sebastian Gren. Kul att ni tar med personer från ledningsgruppen. Du pratar om business analytics och möjliggöra för kunderna, tror jag, med analytiska verktyg för att kunna se, egentligen analysera sitt affärsflöde. Hur upplever du att ni står er där jämfört med konkurrenter? Jag vill tro att vissa konkurrenter har sådana verktyg som man redan levererar till kunder.
Jag skulle vilja säga att frågan är tvådelad. Dels nummer ett så handlar det ju om de intelligenta verktygen. Och där är vi ju, har vi potential. Vi har en del och vi är duktiga, men vi skulle behöva bli bättre. Den andra delen, jag vet ju inte hur konkurrenterna har det idag. Men vi har ju en ganska lång historik som bank, vilket innebär att, och inom det här segmentet, vilket innebär att vi har ju väldigt mycket data. Så där ser jag ju, utan att kunna våra konkurrenter väl, att vi har ett försprång, som jag ser det, faktiskt.
Och tidsmässigt, om du skulle få gissa när ni kan ha har blivit up and running på ett sånt typ av erbjudande.
Och det är jättesvårt att bara kasta ur mig en datum. Så vis. Det här är ett arbete som kommer att pågå under hela året, skulle jag säga. Och framförallt så handlar det om att göra små leveranser hela tiden. Så att det kommer ske leveranser under hela året. Exakt, jag har svårt för att säga exakt. Av större och mindre skala.
Okej, okay. Sen tänkte jag bara komma in på en fråga på kostnaderna. Återigen, kostnaden utvecklas ju väsentligt bättre än vad vi förväntat oss. Och parerar den marginalpressen man exempelvis ser inom privatlån. Och tittar man på antalet anställda, tror jag att de är upp bara två stycken år över år exempelvis. Nu når man KI-talsmålet underliggande. Så vad är nästa ambition? Vad ska vi förvänta oss framöver? Var det någon engångseffekt som gjorde att kostnaderna hade en sån fantastisk utveckling i kvartalet? Eller vad? Hur ska vi se på det?
Det är ingen engångseffekt, utan vi jobbar ju kontinuerligt, och det har vi sagt hela tiden, att vi kommer jobba med att förbättra vårt KI-tal. Och det är inte en engångseffekt som gör att vi kommer ner, utan det är någonting vi jobbar med kontinuerligt. Och det är alldeles för tidigt att ta en diskussion om några finansiella mål kommer revideras. Men det är naturligtvis så att vi kommer inte sänka vår ambition, utan vi kommer ju fortsätta med att jobba med att förbättra här. Det sagt så vill jag också säga att en del av det som Sebastian pratar om, och det har vi pratat om tidigare år, vi kommer fortsätta investera mer bakom IT och marknadsföring i olika former. Och en del av den effektivisering vi ser när det gäller till exempel AI eller om det är robotics och så vidare, än så länge väljer vi att investera de besparingarna i någonting som växer vår verksamhet. Så att det är två delar. Det ena är att fortsätta bli något bättre på kostnadskontroll, och det andra är att investera en del av den effektivitetsförbättring vi ser i utveckling. Men det är rimligt att anta att vi kommer fortsätta förbättra oss.
Om jag bara följer upp på den, för att det känns som att kostnaderna i Q2 tog ett kliv uppåt och sen legat på en hyfsat stabil nivå genomgående under året. Är det så kostnadsutvecklingen kommer att se ut framöver också, när du pratar om mer investeringar i marknadsföring och IT, att man tar ett kliv uppåt och sen ligger man stabilt på en ny nivå?
Vi tog ett medvetet kliv upp i Q2. Därför då började vi investera, inte minst i marknadsföring. Sen när vi tittar framöver så ska man nog tänka med sig. Vi kommer se, allting annat lika, så kommer vi se en kostnadsökning. Men den kommer vara i betydligt lägre takt än tillväxten på volymen.
Okay, om man tar på just den här ökningstakten. Det är ökningstakten vi har sett de senaste kvartalen. Mm. Är det en takt som ni ser att ni skulle kunna fortsätta?
Den får vi återkomma till lite senare.
En liten kommentar på det också. Det är så här att vi ska inte bara se marknadsföringssatsningar och IT-satsningar isolerat som en kostnad. Utan det handlar ju också om att vi förväntar oss att få en effekt på detta. Och vi ser redan nu effekt av den marknadssatsning vi har gjort när vi mäter vårt varumärke. Och för att vi ska öka våra ansatser, våra insatser i marknadsföringskostnader, så behöver vi såklart se att det ger resultat. Det finns inget självändamål att skriva på kranen och fylla på mer pengar om det inte ger resultat. Så att å andra sidan så betyder det då att då får vi bättre intäkter.
Men på den punkten, vi pratade ju om det här lite grann vid Q3 med mer marknadsföring, vi ser nu mer på TV-reklam och så vidare. Det kanske är för, jag vet inte om det är för tidigt att se någon effekt på det här redan. Men vad är känslan som ni har?
Känslan, det är för tidigt att se effekt. Känslan är bra. Vi ser tydliga förändringar. De är inte tillräckligt stora för vi ska säga att det är grund för att skriva på kranen. Men vi ser att det rör sig och det är en bra känsla. Vi kanske får anledning till att ta hit vår CMO ett kommande rapporttillfälle.
Det var jättetrevligt. Kan vi bara gå lite mer detalj på vissa av de här siffrorna som ni visar? Jag tänkte specifikt på consumer loans. Mm. Det är ju 50 punkters sänkning i NBR-marginalen. Men det som du sa, det är drivet av olika delar, mix, likviditetsportfölj och så vidare. Mm. Kan vi grotta in oss lite grann i de där siffrorna? Vad är det som driver vad? Att det påverkar ju oss när vi tittar då framöver.
Jag förstår det. Om vi tittar på dem jämfört med föregående år och vi tittar på det, så pratar vi om cirka 50 punkter. Och ungefär 20 punkter av det är likviditetsportföljen. Så om vi tar dem åt sidan och tittar vad är det övriga för någonting. Men då är det en kombination av ett par saker. Det ena är att vi medvetet kliver upp i ticket size. Vårt snittlån idag är högre än vad det var för ett år sedan. De snittlånen hjälper till att driva låneboken. Men de kommer med en lägre NBI-marginal. Över tid kommer de också visa en lägre kreditförluster. Men det är för tidigt att se. Därför det tar ungefär 1,5, kanske uppåt 2 år innan det syns på kreditförlustnivån. Så det är den ena drivkraften till den lägre marginalen. Så det är mix. Och sen är det att vi medvetet kliver upp i ticket size. Men sen finns det ju den här delen. Och där vi ser att det är en generell press inom konsumentlån. Den är svår att särskilja så här, hur mycket av det här är konkurrens. Vi vet ju också att en del av den här negativa produktmixen vi har, det är ju för mest troligen för att någon av våra konkurrenter konsoliderar större lån. Det vill säga en del som har lån hos oss går över till andra, precis som vi gör på gentemot dem. Så att det är svårt att särskilja exakt vad som är drivkraften, men vi ser över tiden viss press neråt.
Okej, tack.
Ja, jag är tillbaks. Jag tänkte på Payment Solutions som ändå har en fantastiskt stabil marginalutveckling. Och Q4 brukar ju typiskt sett kunna vara ett kvartal med julhandeln där man inte tjänar så mycket pengar för att fakturorna betalas i januari, februari, men man får mycket volymer. Black Friday har ju onekligen slagit igenom rejält. Förändrar det dynamiken i Q4-marginalen på något sätt? Man får betalt tidigare, exempelvis.
Det kan det göra. Det vi ser i det här kvartalet är ju faktiskt att vi har en stabil, till och med något ökande marginal. Och då ska man, jämfört med förra Q4, då ska man komma att det Q4 var också starka marginaler. Medan 16 var sämre marginaler. Det är faktiskt svårt för oss att stå här idag och säga. Det tar lite längre tid. Vi behöver komma in i Q1 för att se hur volymerna rör sig. Men det vi kan konstatera är att i år verkar det som vi har fått både lånebok och intäkterna i Q4. Om det sen är påverkat av Black Friday och att det är ett köp- och finansieringsmönster som gör att det hamnar i kvartalet. Det är lite för tidigt för oss att säga.
Okej, och sen man pratar om räntehöjningar och den höjningen som skedde då från Riksbanken under december. Vad jag vet så har ni inte höjt inlåningsräntan till kunderna. Så mot bakgrund av det, vad bedömer ni nettoeffekten egentligen av höjningen från Riksbanken?
Just den specifika så att säga, att den är ytterst liten, om överhuvudtaget kännbar. Och när det gäller inlåningsräntorna så ska jag säga att pratar man om av de här typerna av ränteökningar så är det mer beroende på vad konkurrenterna gör än själva ränteökningen av Riksbanken. Och det är faktiskt så att tittar vi där vi står nu i Q4 så har vi faktiskt sänkt våra räntor för att vi har den finansiering vi behöver.
Kan vi gå lite titta på volymer också? Kanske kan börja med både Norge och Danmark. Den ena som har varit lite upp och ner under året och Danmark som har varit en liten tillväxtmotor. Men lite grann hur ni ser först då kanske på Norge.
Norge har ju varit under året ganska stabilt, även om på betydligt lägre nivåer än vad vi såg 2017. Och vi ser egentligen ingenting som skulle förändra den bilden när vi tittar framöver. Det vi märker är ju att sen Q4 17 och under 18 så har ju det nya regelverket påverkat volymtillväxten i Norge för oss och för våra konkurrenter. Jag tror skillnaden vi ser nu det är att i stort sett alla konkurrenter också anpassar sig nu till regelverket, vilket vi gjorde då i 17. Vilket gör att vi har en mer stabil marknad nu och vi konkurrerar lite mer jämna villkor. Så vår syn är att Norge kommer fortsätta växa lägre nivåer än under 17 och dessförinnan, men stabilare. Så att vi har en fortsatt positiv syn på Norge.
Okej, och då den tillväxtsiffrorna vi har sett nu då, kanske specifikt de senaste två kvartalen, är från er sida sett mer representativa för, jag tror, början av 19 skulle kunna vara.
Det.
Och sen Danmark, vi har ju pratat om Danmark lite till och från, både från risksidan men också från potentiella tillväxtsidan. Hur ser det fortfarande, det ser fortfarande starkt ut där?
Ja, det gör det. Och även där är det likadant som i Norge, att de rörelser och utveckling vi har sett under de tre första kvartalen fortsätter i Q4. Och vi har en fortsatt positiv syn på att vi ska kunna växa Danmark procentuellt sett mer än de andra marknaderna.
Okej, tack. När det gäller kreditförlusterna som vi har pratat om också. Det är alltid svårt för någon som sitter på utsidan och ser vad som är då IFRS 9 relaterat eller vad som är underliggande kvaliteten. Om vi går tillbaka något år så har vi sett en förbättring av kvaliteten. Hur ser det ut från er sida? Det är 20 punkters skillnad. Har ni nu kalibrerat era system, känner ni, så att det är en nivå som ni skulle kunna hålla under 2019 också?
Ja, det skulle jag säga. Sen att vi kan hålla en liknande nivå. Sen ska jag direkt säga också, vi kommer fortsätta se en rörelse mellan kvartal och troligen mellan segmenten också. Därför att volatiliteten finns lite inbyggd i IFRS 9-modellerna. Så det kommer vi se. Men över tid, stabila kreditförlustnivåer.
Tack. Hade vi en fråga där borta? Just det.
Hej, Patrik Bratelius, ABG. Gällande kreditförluster, när vi ändå var inne på det. Kan ni tala lite om olikheterna mellan de olika länderna på kreditförlustnivån? Och hur det ser ut?
Det kan vi går inte in i exakt detalj, för det är någonting vi inte rapporterar. Men om vi tittar på de fyra länderna så kan jag lite förenkla. Sverige och Norge ligger med lägst kreditförluster. Finland och Danmark ligger med högst kreditförluster. Och det är ingen förändring, utan det är så det har varit under en lång period. Då ska man samtidigt komma ihåg att tittar vi på de marginaler som vi får för våra lån så är de också högre både i Danmark och Finland än vad vi ser i Sverige och Norge. Så det är skillnad på de här fyra länderna. Men kreditförlustnivåerna är högre både i Finland och framförallt Danmark.
Men underliggande så ser ni ingen förändring?
Vi ser däremot ingen förändring i det jämfört med tidigare.
Okej. Okay. Om jag kommer tillbaka då till den här likviditetsportföljen. Kan ni tala lite om vad det är för exakta exponeringar ni har haft här som har påverkat de här förlusterna och hur har Q1-an utvecklats so far?
Vi går inte in på Q1-an ännu. Det är lite för tidigt. Vi har ingen förändring i våra investeringar, utan de är strukturerade på samma sätt som de egentligen varit under en lång period. Däremot kan jag inte gå in här på exakt vilka rörelser det har varit på vissa, vilka obligationer. Men det är både obligationer och aktier som påverkas negativt.
Och hur ser den splittan ut? Hur mycket aktier, hur mycket obligationer?
Det kan jag inte på rak arm, men det är framförallt obligationer som är den stora delen. Aktier är en liten del. Det finns framförallt i försäkringsverksamhet.
Okej. Om man går då till och tittar på eran... Ni ligger ganska långt över ert Common Equity Tier 1-mål. Och kan ni tala lite om hur ni ser på det i förhållande till den här återköpsmandatet? Om det finns något nytt ni kan berätta om det.
Mm. Som vi har sagt tidigare, så vår primära verktyg för att få ut kapital till aktieägarna, det är utdelning. Så det är det vi gör. Sen kommer vi komplettera med återköp av aktier. Och där har styrelsen fått det mandatet av bolagsstämman att göra det. För närvarande, man måste då ansöka med tillstånd hos FI, vilket vi fick. Och det måste förnyas, och det ligger just nu för förnyelse hos FI. Men det är ett verktyg som finns, och jag förväntar att det kommer användas.
När förväntar ni att få godkännande från FI då?
Snart.
Innan Q1?
Ja.
Okej, jag stannar så länge.
Jag tror att Peter hade en ytterligare fråga.
Ja, men det var lämplig sista fråga där, för jag tänkte följa upp på kapitalet. Det ligger 190 punkter över ert kapitalmål. Och målet är beskrivet sådant att ni ska ligga över 11,5. Hur långt över är en rimlig nivå?
Det kommer variera över tid. Det beror på lite hur verksamheten utvecklas, om vi ser möjligheter att använda kapital för någon form av förvärv. Men om vi tar ett steg tillbaka och tittar på, vi kommer ju mest troligen alltid försöka ligga lite över det målet. Det är där återköp av aktier bland annat kommer in, för att se om vi kan röra oss sakta neråt mot målet. Att om vi tittar på kärnprimärkapital, att ligga lite över målet. Men det kommer ske stegvis. Vi vill ju inte hamna i en situation att vi delar ut för mycket pengar ett år och köper tillbaka för mycket för att hamna i knipa längre fram. Utan det är lugnt och stilla.
Sen egentligen bara uppföljning på marginaler. Ni pratar om att det är bra tillväxt i Danmark. Man har högre utgifter där, men givetvis då högre intäktsmarginaler. Är det så att, tar man senaste året, så har Danmark växt snabbare än gruppsnittet. Är det så att den marginalpressen som man ser inom consumer loans maskeras lite av att Danmark växer snabbare, där man har väsentligt högre marginaler, så att den underliggande pressen i Sverige, jag vet inte, Norge är högre än vad man skulle kunna tro?
Till viss del är det ju. Men man ska då komma ihåg att Danmark är i förhållande till Sverige och Norge väldigt litet när det gäller konsumentlån. Så även om vi ser en procentuellt kraftigare ökning, så är det ju fortfarande så att den stora, absolut största utlåningen ligger i Sverige och Norge. Så på marginalen, ja. Men materiellt, nej, det stämmer inte.
Och sen tror jag att vi har en fråga via telefon.
Hej. Ja, som det verkar nu så har vi ingen fråga över telefon. Men om ni önskar ställa en fråga, så får ni gärna trycka 01 på era telefoner. If you do wish to ask a question, please press 01 on your telephone keypad.
Okay.
Det verkar inte ha några frågor.
Jag kanske ska få lite avslutningsvis in, om det inte finns någon annan fråga i publiken.
Jag hade bara en avslutande fråga där gällande den här portföljen ni sålde i Norge. Och om vad vinsten blev, om det blev någon vinst, och om ni kan klargöra till vem ni sålde, om ni går ut med det.
Blev plötsligt osäker om vi kan berätta vem vi sålde det till, men det är ett par av de stora nordiska spelarna, så kan man säga. Den bokförda, vad vinsten blev, är i stort sett noll. minimal. Och om vi går tillbaka till varför vi säljer selektiv portfölj, så är det som vi har pratat lite om tidigare. Det finns två drivkrafter. Den ena är om vi säljer ut mindre portföljer som kräver för mycket administration av oss. Det är inte fallet i det här, just den norska försäljningen. Det andra är om vi ser att vi har portföljer som har lägre avkastning än vad snittet har. Så kan vi tänka oss att sälja. Och det är den här kategorin som norska portföljerna. Och det är konsumentlån Norge som vi sålde.
Tack. Och då har jag bara en sista fråga. Det är en liten öppen fråga till Kenneth. Om vi tittar på era mål. Ni är ju där på allt. Så, vad vill du se för 2019? Jag gissar att du inte kommer börja spela mer golf i Helsingborg, men vad vill
Nej,
du göra?
Golf la jag av mig för 7-8 år sedan för att det tog för mycket tid, men det är roligt att hålla på med bank. Jag tycker det är härligt med tillväxt. Jag tycker att jobba vidare för att vi ska vara framgångsrika med våra olika affärsområden. Och vi tittar ju, som jag också har berättat tidigare, på att utöka vår factoringverksamhet. Och där ser vi bra potential. Sen är det ju det är tillfredsställande att se att vi har lyckats komma ner så bra på kostnadssidan. Och det är trots att vi faktiskt har satsat en hel del på både marknadsföring och IT. Så att det är ju såklart, Peter var lite inne på det med personalmängden, att vi har visat att vi är en skalbar organisation. Och det tycker jag är glädjande. Sebastian, en av de första sakerna som han sa till mig när han kom in var att vilket härligt gäng vi har på IT. Alltså de ber man dem, så ställer de upp och kavlar upp armarna och jobbar lite extra. Så att det är lite grann företagsandan, att vi ställer upp för varandra. Det har gjort de här resultaten. Sen betalar ju styrelsen och Peter ut alla pengarna, så jag kan inte växa hur mycket som helst. Men det är... Nej, men jag tycker det är bra balans i det, och jag tycker vi ser ut att vi ser en god möjlighet att fortsätta växa.
Okej, okay. Tack så mycket, Sofie.
Tack, då tackar vi igen för alla talare och tack till alla som har kommit hit och lyssnat på vår presentation. Vi släpper vår års- och hållbarhetsredovisning den 19 mars. Och ni hör oss prata igen när vi släpper vår Q1-presentation, eller Q1-rapport den 24 april. Och då följer en telefonpresentation. Tusen tack.
Tack. Tack för det.